Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med mig Jocke Bornholm och med Mattias Giselt som vanligt. Hur är läget Mattias?
Bra, det närmar sig jul och det är ju alltid skönt om det inte var så att man hade hur mycket som helst att stå i. Men det känns okej ändå. Det känns inte som man liksom julpysslar och fixar och grejer på samma sätt som man gör annars ändå. I och med att man ännu kanske inte ska träffa så mycket folk.
Så att, lite, nej, det är bra.
Ja. Det blir jobbigt.
Då klarar man sig undan. Jaha. Ja, det är bra. Jag har lite samma här. Jag har lite slutspurt på en badrumsrenovering. Så hör ni massa ljud i bakgrunden så ber jag om ursäkt. Men det är bara så. Vi får leva med det.
Det kan hända här också faktiskt.
Ja, okej, så där. Då får vi se vem som blir den skyldiga. Men vi har en veckanalys att dra igenom som vanligt. Den här veckan så pratar vi om höga värderingar. Och är de för höga? Eller inte? Och kollar man snabbt, framåtblickande 12 månader, P-tal, det är ganska rejält översnittet i alla sektorer egentligen, faktiskt.
Ja, faktiskt. Det är ju alltså alla sektorer, alla regioner, allt är ju faktiskt högre värderat än i snitt. Och det har det ju varit under längre tid också. Man ska ju komma ihåg med värderingar att dels bygger det ju på prognoser, alltså vinstprognoser. Och de är väl kanske relativt osäkra nu ska man ändå säga. Och det andra är ju att det är väldigt svårt att pricka in liksom, när man säger vad är en hög och vad är en låg värdering. Man kan jämföra med ett snitt, men det säger ju inte att det kan fortsätta att stiga en värdering eller att det kan fortsätta sjunka. Det är väldigt svårt att tajma det på värdering. Och framförallt när det är sån här som i mars när vinsterna bara rasar ihop. Ja, det är klart värderingarna är höga då. Men sen kommer ju en återhämtning. Så det handlar ju egentligen om, nu pratar vi ofta om 12 månaders framåtblickande P-tal. Men man kan ju liksom antingen ta något snitt över en konjunkturcykel eller en längre period eller blicka längre fram. Så det beror helt på vad man jämför med hela tiden. Men en sak är ju säkert, tittar man historiskt perspektiv de senaste 5 eller 10 åren så ligger vi ganska högt i många delar. Och det som sticker upp på sektorsidan är ju framförallt sällanköpsvaror. Där ligger vi ju närmare, nästan upp mot 30 i P-tal idag. Och historiska 10-årssnittet är väl snarare kring 17-18. Så nog ser det ganska dyrt ut. Sen har ju det sina skäl som sagt.
Just det. Men man kan ändå tolka in att det är ganska höga, eller det är höga förhoppningar på på rejält stigande vinster nästa år.
Ja, men absolut. Man räknar ju med att vinsterna ska stiga runt 20% nästa år. Och i år så har de ju fallit ihop med närmare 20%. Så det är ju verkligen en kraftig V-återhämtning skulle jag säga i de flesta sektorerna som är räknad. Det som sticker ut lite grann är ju kanske energirelaterade bolag. Där har du ju med en strukturell pågående trend med hela hållbarhetstrenden som är en liksom naturlig broms för den sektorn kan man väl säga.
Det kanske inte är någon stor överraskning, men om man tar de tre branscherna med lägst P/E-tal så har vi energi, råvaror och finans. Och att banksektorn har det svettigt, det kanske är naturligt i en svag ekonomi och låga räntor. Så det är klart, det är en ganska svår miljö för bankerna, även om de svenska verkar klara sig betydligt bättre. Tror du det kommer? Jag är ju en av de som gillar finans, jag gillar bankerna, för de tjänar ändå bra med pengar. När tror du vi får se bankerna komma tillbaka i ropet igen? Eller vi kan säga så här, vad tror du ska krävas? Räcker att man lättar på utdelningsspärren eller krävs det någonting annat?
Nej, det krävs något annat skulle jag säga. Alltså du har ju, utdelningsspärren, den har ju bromsat nu sista tiden, men du har haft en negativ strukturell trend under flera år och den har ju snarare varit på grund av låga räntor, att man då inte ser möjligheter till intjäning på räntenetto. Sen har ju börsen varit bra, vilket gör att man har hållit upp trading och provisionsintäkt och så vidare. Men jag tror inte det räcker med utdelningen bara, utan det är, man har sett det lite som en klassisk sån här value trap. Det har varit billigt, man har för sig fått bra utdelning, men det räcker liksom inte. Man vill se tillväxt och där finns det ju de här strukturella hoten kvar. Du har ju massa konkurrenshot från inom bolån och inom betalningar och alla möjliga delar. Och det tror jag kommer att fortsätta något dämpande. Sen tycker jag håller med dig, det är lite för billigt jämfört med annat. Och att vi har haft ett utdelningsstopp närmast, är ju, det har ju varit ytterligare dämpande faktor. Liksom. Så att nog kan det stiga lite grann, men kanske inte liksom att det blir en jättevinnare så.
Just det. Nej, för de här låga räntenivåerna lär ligga kvar, de tyngre bankerna. Men att de ger stöd till börsen, det är väl rimligt förstås. Det finns en ganska bra jämförelse, eller ett ganska bra tal som man har kikat på. Om man jämför bolagens vinst per aktie delat med priset per aktie minus räntan på obligationen. Det där får ni lyssna på igen. Ni får spola tillbaka och lyssna på det där igen. För att se om ni hänger med där. Så har den historiska skillnaden i snitt varit 2% till aktiens fördel. Nu är den istället hela 4%. Det finns ju flera sådana sätt att räkna på förstås. Men det går inte att komma ifrån. Hur man än räknar så kommer man ändå fram till svaret att de låga räntorna ger ju ett rejält stöd till börsen även framåt. Oavsett höga P/E-tal.
Exakt, och det, ja, du sa det ju själv i den formen som alla spolar tillbaka till sen. Där drar du av räntan på obligationen, och det gör ju att om de står lägre så har du ju helt enkelt ett större gap mellan just det här, det som heter earnings yield då, och räntan. Och visst, där kommer det ju kvarstå att aktier är attraktivt jämfört med räntor. Och det tycker vi också faktiskt talar för aktier helt enkelt. För att värderingar i sig är inte lika relevanta i sånt här läge när det är väldigt stora skillnader i vinstprognoser och annat. Så att, det gör ju också att fokus helt hamnar på räntemarknaden. Och räntemarknaden vet vi är styrd av centralbankerna, och de har ju redan tidigare kommunicerat att penningpolitiken ligger fast, och nu med ECB då föregående vecka som kom med ytterligare utökning av det här PEP-programmet som man har haft, så blir det ännu mer stimulanser och ännu kanske längre period som räntorna är nära noll, och då talar det för börsen också, så det påverkar inte bara räntemarknaden utan relativ värderingen blir mer attraktiv.
Jajamän. Någonting annat som vi kan ta med från förra veckan mer än ECB. Ja, det är fortfarande virusfokus förstås. Men också en jätteaffär. AstraZeneca och Alexion Pharmaceuticals heter det så. Är ju en jätteaffär. Så även om det är mycket som händer på läkemedelssidan så är det också en hel del affärer där. Mm. Tror du att det är 2021 kommer vi få se fler stora affärer, tror du? Jag tror det. Jag är en av dem som tror att vi kommer få se både börsnoteringar och avnoteringar och sammanslagningar. Vad tror du?
Ja, det är jag helt övertygad om. Jag tror inte bara stora affärer som du sa, utan även små affärer. Det kommer vara tilläggsförvärv och det kommer vara mindre nyintroduktioner, stora nyintroduktioner. Det har ju varit väldigt god börsutveckling under längre tid, och det gör ju också att det dyker upp affärsmöjligheter och kanske noteringar, säljer, eller ägare som vill sälja av och så vidare. Så det kommer vara en hel del sånt. Men sen finns det ju också många, inte minst med tanke på den teknologiska utvecklingen, så finns det ju väldigt många synergier och slå ihop gammaldags affärsverksamheter. Så att jag tror att det är många sektorer som kommer påverkas och många som ser olika synergier genom att gå ihop eller isär för den delen. Det kommer hända mycket tror jag på den sidan nästa år.
Just det. Ja, du, förra veckan, kom det någon makrostatistik man bör hålla lite koll på?
Mm, absolut. Alltså, förutom då fokus på ECB då, med nya förlängda eller utökade tillgångsköpen på 500 miljarder euro extra, så kom det ju då bland annat SEB-index i Tyskland. Visar faktiskt på en betydande återhämtning i framtidsutsikterna, och det är efter flera månader med svag utveckling. Och sen så hade vi då i USA då Michigan-index, vilket är en mätning över konsumentförtroendet, och det var faktiskt också bättre än väntat. Så kanske inte jättemånga siffror som kom, men de som kom var faktiskt ändå ganska positiva skulle jag säga.
Du, den här veckan som kommer, om vi börjar med finansiella marknader, så har vi ju faktiskt, det är inte den här veckan, men nästa måndag, då är vi redan den 21 december, då kommer Tesla in i S&P 500. Och det innebär att alla fondförvaltare som följer index behöver positionera sig för det på fredag eftermiddag, eller ja, fredag kväll för oss. Det kommer vara en av de största stängningskålarna i aktiemarknadens historia sannolikt. Därför allting ska rapporteras in då. Och då, det tycker jag man ska ha koll på. Det kan bli lite spektakulärt för de som inte har hunnit få in alla aktier helt enkelt. Men omsättningen lär bli brutal, för Tesla ska då ta en rätt stor andel. Och det är inte bara det att man behöver köpa Tesla-aktier, det behöver säljas av förstås en hel del aktier i övriga bolag. Så att lär vara rätt mycket omsättning på fredag kväll på de amerikanska börserna. Jag fick en fråga om det här nämligen, jag tänkte vi snabbt skulle ta den. Och då är, men hur kan det finnas så mycket aktier på en dag eller till och med eftermiddag slutet? Det gör det ju inte förstås. Utan vad man gör är att om man är en indexfond så har man ofta ett avtal med en investmentbank som ligger och köper aktier under en rätt lång period. Och sen säljer de vidare just på slutkålen. Så det blir en lappning eller en rapportering av den affären. Så nej, allting handlas inte in på fredag eftermiddag utan det har pågått under en längre tid. Och det är kanske det som har hjälpt till också att vi har haft egentligen en rätt galen utveckling i aktien. Det får vi se. Men det får ni hålla utkik för i alla fall, tycker jag. Men det är fredag eftermiddag där. Har vi någon makrostatistik under veckan som kommer?
Ja, det kommer ju lite industriproduktion. Det kommer rätt mycket faktiskt. Industriproduktionssiffror har säkert kommit idag redan, har inte tittat, men för EU då. Och där väntas en lite förbättring. Det kommer också från Kina. Kommer imorgon industriproduktion och sen även imorgon från USA då. Och sen så får vi in detaljhandelssiffror från Kina. Och de var ju ganska bra. Vi pratade om dem senast och hoppas väl att de kan fortsätta att leverera. Det har ju allmänt varit en ganska god detaljhandel under pandemin. Och hoppas att det är det som fortsatt är dragloket i Kina. Sen så kommer det faktiskt redan, vi pratade om det förra veckan, men det kommer redan preliminära inköpschefssiffror. Både för USA och EU då. Och sen så har vi då lite bostadsstatistik i USA. Både sådana här byggarförtroendeindex, NAHB. Och sen annan bostadsstatistik. Och sen kommer också inflationsstatistik och även Philly Fed. Ja, det är hur mycket som helst. IFO-index i Tyskland också. Ja, hinner inte stå upp allihopa. Men vi hoppas på fortsatt återhämtning på flera. Det är ju, om man tittar till exempel IFO-index här, senaste mätningen, så har det ju under ett par månader studsat upp här under sommaren, tidig höst. Och sen så har i senaste mätningen har de blivit påverkade av den andra vågen av smittspridningen självklart. Förutom då det här SEV-indexet som fortfarande håller upp ganska väl. Så vi hoppas att IFO och andra indikatorer följer efter det här SEV-indexet.
Yes. Någonting annat förutom Tesla att hålla koll på är ju faktiskt redan kommit på morgonen. Ni lyssnar på det här, för det är Hennes och Maurits som kommer tisdag med försäljningssiffror. Det ska man väl alltid ha lite koll på. Sen kommer ju Skistar med rapport på torsdag morgon. Med tanke på liftkorten kostar som jag betalade här för någon vecka sedan så borde det ju gå hyfsat bra för Skistar kan man tycka. Men vi får väl se vad de säger där. Viktigast för dem är väl förstås att kunna hålla öppet överhuvudtaget kanske. Någonting annat som vi ska kika på tycker du, eller som man bör ha koll på innan vi stänger butiken för idag?
Tittar man förra veckan så det var väl fortsatt hyfsat bra Brasilien, Ryssland, det vi har pratat om tidigare. De lite mer tillväxtmarknaden som inte är de största som fortsätter gå ganska bra. Och i övrigt inga jätterörelser faktiskt, varken på valutamarknaden eller råvarumarknaden eller räntemarknaden. Så relativt okej utveckling. Det var väl ganska oregelbundet allmänt förra veckan. Och det var väl nya kursrekord på aktiemarknaden under veckan. Men sen så var det ändå lite halvnegativt i slutet. Så att, blandat. Tittar man på världen som helhet, globala aktiemarknaden, så var den helt oförändrad sista veckan faktiskt. Så noll.
Yes. Jajamän. Ja, bra. Då gör vi så här. Då tackar vi så mycket för den här veckan. Så hörs vi av nästa vecka igen, tänkte jag. Eller? Du jobbar på, Mattias.
Ja, det tänkte det. Så hoppas vi att det har skrivits en veckanalys också. Annars så får vi.
Ja.
Vi får prata på ändå.
Ja, det tror jag vi fixar. 15 minuter, det ordnar vi. Jajamän. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej på er.
Ja, ha bra. Så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga
kan inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer diskosnuten fälla dig, då får du pisk och truten fälla dig. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi förmår.